Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 205 utav Svenska FBL-podden. Vi står inför en Double Game Week 22 och vi spelar in på självaste Deadline Day tisdagen den 31 januari. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kolla in i våra byggen. Inte så mycket vad som hände i Game Week 21 som känns som att det var flera år sedan. Utan snarare blicka framåt. Vad har vi för planer här för Game Week 22? Men även allting. Vi vet ju att Game Week 23 också är en dubbel och vi har uppkommande blanks och saker. Sen går vi vidare och pratar veckans punkter där vi kommer gå vidare och prata ännu mer double och blanks som kommer och lite planer för det här. Vi kommer med rekommendationer, vi kommer med en kaptensdiskussion för Game Week 22 där vi även kommer väva in lite snack om en eventuell triple captain för de som har kvar den och avslutar med era lyssnarfrågor. Fredrik, vi får klara oss utan serieledande Stefan. Jobbet kallar.
Det gör ju det. Så vi får väl härda ut. Men alltså en Arsenal-supporter mindre, det kan vi nog överleva i de här dagarna, känns det som.
Ja, men verkligen. Jag hade ju önskat att vi kunde vara några Liverpool-supportrar till. Det finns så mycket kul fotboll att prata just nu, tycker jag.
Ja, jag förstår det. Det är ju... Det närmaste jag kommer kul för Liverpool, det var väl hämtgurkan på över 2,70 gånger pengarna på Brighton hemma i kuppen där. Som man sopade hem lite enkla stålar på från till och med från det statliga bolaget som brukar ligga ganska lågt annars. Så det är väl det snarare att hålla span på lite. Ungefär som vi brukar göra mot skräpgängen i FPL. Liksom, vem möter dem? Nu får man kolla vilka som möter Liverpool och plocka lite hämtgurka på spelmarknaden. För det är väl det närmaste roligt man kommer som Liverpool-fan just nu.
Ja, men verkligen. Jag såg väl någon som la ut att Betsson fortsatt håller Liverpool som favorit i dubbelmötet mot Real Madrid också.
Ja, på tal om hämtgurka.
Ja, nu ska jag inte säga så här att Liverpool är ett lag som absolut i ett sånt dubbelmöte kan slå vilket lag som helst. Det tror jag verkligen.
Men det är inte favorit på det.
Nej, att det är favorit, det tycker jag är oerhört märkligt om det nu stämmer. Så ja, det är galet. Du, vi ska inte fastna i allt för mycket fotbollssnack. Förra veckans avsnitt skulle bli en kortis när vi pratade fotboll. Det blev hur långt som helst. Men jag kan inte låta bli att prata om lite sådär kortgrejer. Jag vet inte om du Liverpool såg du väl. Jag vet inte om du såg den gamla Liverpool-legendaren Andy Carroll och hans shithousery på plan i United Reading.
Ja, han fick ju Fabinho framstå som vältajmad i sina tacklingar.
Så långt skulle jag i och för sig inte vilja gå. Att Fabinhos tackling inte är rött, det är helt vidrigt alltså.
Nej, men det är klart att den hade kunnat vara röd. Sen var ju du och jag lite oense om huruvida det hade varit bra för Liverpool eller inte. Jag vidhåller ju att så som Fabinho är just nu så ska han inte vara ens i närheten av startelvan eller ens aktuell för inhopp. Och problemet är att hans namn och rykte gör honom uppenbarligen aktuell för inhopp, även fast han inte borde vara det. Och det sänker laget.
Ja, nej. Jag vill ju fortfarande påstå att med som Liverpools trupp ser ut nu med extremt mycket skador så får ni knappt ihop en full bänk. Då tror jag att liksom att vara utan Fabinho i tre matcher, det tror jag inte är en fördel på något sätt. Sen så är det ju inte samma miss som det hade varit för liksom en eller två säsonger sedan att Fabinho skulle vara borta i tre matcher. Det är det inte, men en fördel tycker jag går lite långt. Nej, det var helt galet tycker jag. Jag hoppas att Ferguson i Brighton där, jag har inte hört något om
liksom, han lämnade skadan. Ju på kryckor så att vi får väl se.
Oerhört tråkigt för både Brighton och honom. Det ser ut att vara en spelare som verkligen har framtiden för sig. Det vore extremt tråkigt om han skulle missa en längre tid. Som till exempel Christian Eriksen nu gör. Där kom ju Carroll ifrån utan någonting. Det blev inte ens gult kort för, i den situationen. Och helt oförklarligt. Sen försökte han ju liksom skada ja, med allt som kom i hans väg. Han gav sig på Casemiro också. Det var ju det som till slut fick det röda kort. Och det såg ut som en riktig sån korpentackling. Casemiro får bollen, släpper bollen ifrån sig. Och så är man alltid när man får bollen, då är man beredd på att få en tackling. Men sen släpper man den och så är man beredd att få en tackling. Och sen så går det en halv sekund och då slappnar man av. Och då kommer Carroll. Det hade varit något om han hade plockat bort Uniteds in i mitt fält för resten av säsongen.
Ja, men det är ju bedrövligt för dem som har tagit in Christian Eriksen och sitter med honom i bygget. Det ställer ju till det fantasymässigt.
Precis, vi plockar över det till FBL istället och kollar lite på våra byggen. Fredrik, hur går tankarna för dig? Du sitter med dubbla byten här inför Game Week 22. Har du några rejäla bränder att släcka eller är snarare en övervägning om hur du ska attackera Game Week 22 men även ha tanke på vad som händer här lite längre fram?
Jo, men det sistnämnda skulle jag nog ändå säga. Sitter liksom med, kommer efter två byten och sitta med en väldigt stark bänk. Jag tror jag kanske kommer sitta med Kulusevski och Kukureya mot Fulham hemma på bänken. Och det får ändå anses vara helt okej med två fria. Så att jag har släppt lite minussprutan, eller tanken på minuspruta här nu. Och det är mycket kopplat till att Ten Hags senaste uttalande om att Martial borde väl vara aktuell för truppen redan mot Forest här i morgon när vi spelar in.
Ja.
Och då utgår jag från att han sitter på bänken och blir kvar där hela jävla matchen. Och är han, sen är han redo till helgen. Så tänker jag mig i den ideala världen. Jag tänker i alla fall att jag har ju svårt att se mig själv byta ut honom om han inte liksom byts in och blir skadad. Men om vi leker med tanken att han är fit for fight i helgen, då känns det inte aktuellt att plocka ut honom. Då sitter jag med mina tre United-spelare och så får de vara. Och så nyttjar jag mina två byten till att sätta mig upp bättre på det med Arsenal istället.
Ja, du sitter bara med en Arsenal-klubb i laget.
Ja, och det är kanske verkligen inte den som jag faktiskt skulle vilja ha. Så att tanken just nu är att skeppa en skadad Patterson och en halvskadad småskadad Foden. Och bara ta in Sinchenko. Sen har jag inte riktigt bestämt mig om det blir Saka eller Ödegård. Får gå lite på feeling där. 3,9 miljoner banken gör liksom att stålar is not an issue. Så det är mer lite feeling. Det är lite säkrare att gå på Ödegård. Är känslan. Saka visserligen med straffarna där, men Ödegård fick ju vila i kuppen eller tusan det var han nu senast. Så han känns ju väldigt, väldigt given. Det gör väl Saka också, men mycket går genom Ödegård. Han är ju i zonen. Så att det kanske lutar lite mer åt Ödegård och Sinchenko. Och två fria byten sätter upp mig fint på trippelt Arsenal. Och då går jag visserligen bort från trippelt City. Känns dock inte jättefarligt med Tottenham borta. Och planerar väl att kliva tillbaka till trippelt City inför 23an sen.
Det blir ju en ganska fin, jag antar att du inte kommer gå tillbaka till Foden nämligen. Nej. Ett fint sätt att liksom inte göra Foden till en annan City-gubbe som brukar vara ett jobbigt byte att göra en game week. Men att ändå då kunna kliva på den City-tillgång man nu väljer att gå på. Så att det låter väl vettigt. Gällande pengar, du säger Saka eller Ödegård att pengar inte spelar så stor roll. Du sitter ju med en Greenwood som på topp där. Har du kollat något framåt om du eventuellt kan behöva ha nytta för de här pengarna för att lösa blanks i Game Week 25 och där Greenwood behöver bli en förmodligen dyrare spelare eller så?
Jo, men det är klart att det på så sätt påverkar det ju. Alltså, pengar är ju alltid en faktor, speciellt på lång sikt, och det talar ju också lite mer för Ödegården då. Sen känns det, jag har ju med lite för mycket pengar lite för länge på banken. Och de gör ju liksom ingen nytta där på lång sikt. Men det är klart att i det här fallet med 25 man att lösa så skadar det ju inte att liksom med de bytena man ska göra inför 23, 24, 25 kunna ha stor flexibilitet. Och då gäller det ju att ha spelare som spelar, och sen är det ju lite halvknivigt med anfallare vilka man ska gå på. Och jag vet ju också att med plocka in två Arsenal-spelare så låser jag mig från att ta in en Kettia till exempel. Som ju kanske är den enda anfallaren jag ens överväger att byta in. Det finns ändå ett par gameweeks och ett par byten att jobba med. Så jag tänker att det är också lätt att tänka för långt fram. Så att man liksom glömmer bort att Game Week 25, det är ändå tre Game Weeks innan det. Och det är liksom inte värt att vaska dem bara för att överleva 25. Utan det gäller ju liksom att någonstans leva lite här och nu. Jag tycker till exempel att Arsenals match här mot Everton borta glöms bort som en, jag tycker det är en väldigt fin match. Nog för att Ginger Mourinho har kommit in i Everton, men jag vet inte om han ens hinner kommer liksom landa på tränarbänken innan de ska ställa ut gubbarna mot ligans just nu bästa lag. Och det kan bli åka av, för det Everton har fan inte sett bra ut alltså.
Jag såg att han var ute på träningsplan i shorts här, så att han ska nog vara på tränarbänken här till helgen.
Ja, det känns ju lite, man gillar ju Dyche alltså, men det är inte som när Benitez tog över Everton, men det är lite det här liksom, se sin värsta fiende köra ens egen Maserati ut över en klippväg liksom. Kan ju inte gilla Sean Dyche Everton, det går ju bara inte.
Det var ju helt fantastiskt när liksom ryktena började komma om tränare. Ja, det blir antingen Bielsa eller Sean Dyche. Det känns inte som att det var upplagt för en Lars Tommy att anställa båda. De står inte riktigt för samma fotboll.
Nej,
det är härligt. Inga bränder att släcka då. Stefan har det lite annorlunda. Nu är inte han med. Jag åt lunch med honom tidigare idag. Och sen så blev det en liksom jobbkris som var tvungen att han i sista stund egentligen fick kasta in handduken för poddandet idag. Men vi pratade en hel del FPL. Bland annat, vi nämnde ju att det är deadline day. Han sitter ju med Doherty i sitt bygge. Han är ju nere i Madrid och solar nu.
Vad hände där? Och Spence stack till Frankrike, va?
Ja, precis. Vi får väl se med Doherty. Jag vet inte om man liksom går från Spurs till Madrid. Jag tycker det luktar lite golf. Men vi får se. Vi får se vad det blir. Det känns som att Doherty har gått verkligen så här upp och ner som liksom vad Konta tyckte om honom. Nu är han i alla fall borta. Så han måste ju ut för Stefan. Han sitter ju även med Wilfred Zaha som är skadad. Han har Martial precis som du. Mm. Men där fick vi ju lite glädjen och nyheten. Men jag brukar säga som jag alltid säger om Martial. Han kan inte ropa hej än. Han kan mycket väl skada sig. Du hoppas på att han bara ska sitta bänk. Jag kan se att han ska få minuter för att det var länge sedan han spelade och sådär. Och oavsett så har jag svårt att se att han kommer få dubbla starter i dubben sen. Så det är ju inte den bästa United-spelaren att sitta med. Det är inte, vi ska prata mer med United-spelare. Jag tror, om man inte har Martial så är det inte en gubbe att ta in inför dubben till exempel. Verkligen. Men jag förstår helt ditt resonemang att om jag offrar ett byte och så vill man ändå sitta trippelt United. Så då är det liksom, jag tror inte man plockar ut Martial och tar in Vegard. Så då ska man helt plötsligt göra två byten som innebär ut med en United-spelare, in med en annan. Jag förstår helt hur du resonerar kring det. Stefan pratar ju till och med att eventuellt göra minusbyte för att skifta sina Arsenal-tillgångar. Han tror inte riktigt på Martinelli och vill gå till Ödegård. Ja, jag tror att han kanske har fått lite solstink på Kap Verde. Och han erkände ju det, att han har inte sett så mycket ändå, men han hörde att Trossard var riktigt bra när han fick spela i FA-cupen och liksom rädd för minuter och sånt. Jag håller ju inte med Stefan riktigt. Alltså, tycker jag att Ödegård är en bättre mittfältare än Martinelli? Ja, absolut. Alltså FPL-tillgång nu, solklart. Tror jag att Martinelli är med i Artetas första elva? Ja, det tror jag. Det är inte säkert att han får dubbla starter i dubben. Men jag vet inte om det är värt det sidledsbytet nu när det är så mycket andra grejer man, i alla fall jag, behöver göra byten för att kunna rodda de här gameweeksen som kommer.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så får vi se.
Det är ju det, Arsenal-tillgångarna sitter ju bra på det med dubbel och inför 25-man där. Så man vill ju helst inte behöva rucka på dem. Och det, bytena är värdefulla nu.
Så är det.
Hur går det med egna bygget då? Vad är tankarna?
Ja, men för egen del, här är vi perfekt läge att slå ett slag för vår Patreon. Jag la ju ut min masterplan igår kväll här till alla våra Patreons. där alla byten jag skulle göra fram till Game Week 25. Sen så vet man alltid att det kommer komma in och liksom, som trycker in liksom en stor kvast rätt in i cykelhjulet här med någon avstängning eller skada, så kommer kasta omkull exakt allting. Men jag har i alla fall en plan. Och den planen, jag tror jag pratade lite om det i förra veckans podd. Dels att David De Gea skulle komma in som min tredje United-tillgång och löser då även att jag inte sitter med den här superbudget-målvaktslösningen med Iversen och Ward i dubbla Leicester-keeprar. Jag tycker David De Gea är ett jätteintressant alternativ att kika mot om man inte redan har tre United-tillgångar. De flesta sitter väl med Rashford och Shaw, vill jag ändå tro. Och ska man då gå på en tredje United-gubbe som ändå inte påverkar 25-man, då United med största sannolikhet har blank. Vi får fortfarande säga så. Men det blev 3-0 borta mot Forest i liksom första mötet. Och imorgon ska de mötas på Old Trafford. Det känns osannolikt skulle jag säga. Att United skulle tappa det. Och då är det en perfekt sätt att attackera en oerhört bra dubbel. Där det finns goda chanser till dubbla nollor här i 22an tycker jag. Hemma mot Palace och mot Leeds. Noll garantier såklart. Men alltså, jag tror ingen är chockad om det skulle bli två nollor.
Framförallt så är det väl goda odds på tvåsiffriga poäng i alla fall.
Ja.
Alltså en nolla och så någon räddningspoäng, kanske någon bonus. Så kan jag lätt se liksom 7 poäng i ena matchen, 3 poäng i den andra.
Ja, och de som sitter i ett sånt läge som mig med dubbla Leicester-målvakter till exempel tycker det är ett perfekt läge för det är också ett sätt att stärka upp sin målvaktsposition om man har möjlighet till det. Och för det behöver jag frigöra lite pengar och då tänker jag frigöra rejält med pengar. Du nämnde att du skulle sätta Kulusevski på bänken och han trivs ju mot City, så att det är en spelare man absolut skulle kunna spela. Jag väljer att plocka ut den för jag hade också förmodligen bänkat honom. Det är många som kommer sitta med en bra bänk. Och då kollar jag på Kulusevski hela vägen ner till en Leon Bailey. Och jag vet inte om folk höjer på ögonen. Det är ju en spelare som för vissa är lite persona non grata nu. Och man rör honom inte. Men Villa är ju ett sånt lag som är ganska fin. Han kommer sitta på bänken en hel del för mig. Jag tycker dessutom att han har sett ganska bra ut under Emery och fått en lite säkrare roll i laget. Dessutom så har ju Villa bekräftat match i både Game Week 25 och i Game Week 28. Så många kommer få kämpa för att lösa. Och jag vill inte använda free hit i varken 25 eller 28. Och då är han en ganska bra gubbe att plocka in nu. Det gör även att jag frigör pengar framförallt för Game Week 23 då jag kan plocka in min tredje Arsenal-gubbe och göra en icke-spelande Archer till en Enketia som kanske är en av de mest intressanta Arsenal-gubbarna sett i bakomliggande statistik just nu inför deras dubbel. Och också en bra spelare som hjälper mig inför Game Week 25 då jag inte kan sitta med en icke-spelande Archer. Och jag tycker det är svårt att hitta vettiga anfallare att gå på. Så att då är Enketia liksom fin på det sättet. Det är en spelare som jag verkligen, verkligen vill ha. Och sen så planerna fortsätter. Men jag liksom säger väl bara att om du vill veta mer om planerna, bli Patreon. Patreon blir patreon.com/svenskafpl. Stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor. Ta del av mina planer. Dela med er av era egna planer och få feedback på lite olika spelarval, lite olika taktiker. Det har varit väldigt spännande här idag att följa. Vissa rykten kom ju ut innan Fabrizio Romano kom på. De kommer före i vårt tråd och sånt där. Messenger-tråd. Så att vi slår väl ett slag för det och riktar ett stort tack till alla som redan stöttar oss där.
Verkligen.
Så det är mina planer. Och de här planerna är ju, jag har ju två fria så det är inga minuspoäng den här veckan. Det ser inte ut att bli några minuspoäng nästa vecka. Inga i 24 och inga i 25. Så att jag tror att det är många som kommer dra lite minus här och där. Så då kan det också vara fint att sitta. Kollar jag på masterplanen som den är så ser mitt bygge riktigt bra ut för varje vecka. Sen så hur det kommer sluta, det är en annan historia, det vet man aldrig. Men vi kan väl gå in i veckans punkter. Vi har redan varit inne lite på det. Den första punkten är vi ska prata Double Game Week 22. Och då är det ju Manchester United och Leeds som har dubbel. United är ju det vi har pratat mest om. Som ska möta Palace och Leeds. Leeds ska möta United och Nottingham Forest. Men Leeds har dubbla bortamatcher, United har dubbla hemmamatcher. Det är ganska tydligt vilket lag. Det finns en anledning till att vi har pratat i huvudsak Manchester United.
Ja, men så är det ju verkligen. Det är ju där det stora huvudfokuset ligger. Och det är väl där som det ja, men framförallt känns viktigt att sitta med tre United-tillgångar.
Ja, precis. Men det är lite lurigt med vilka tre man ska sitta med då, kan jag tycka. Om man bara i ett free hit-lag hade det nog varit ganska enkelt. Rashford, Shaw och Bruno Fernandes hade i alla fall jag kastat ut som de tre bästa United-gubbarna att äga. Håller du med mig?
Ja, men i ett free hit absolut, när du inte behöver ta ansvar för konsekvenserna efteråt så då instämmer jag.
Men det är ganska få som spelar free hit här i Double Game Week 22, vilket är absolut inte rekommenderat att man ska dra av. Sen så är det folk som redan sitter med de här tre, och då sitter man ju också jättebra på det. Men det är ganska få som har en supersmidig väg till Kevin till Bruno. Det finns en anledning till att jag höll på att säga Kevin De Bruyne. För att det är folk som har liksom kika på det, men jag har Kevin De Bruyne, jag kan göra honom till Bruno den här veckan, så kan jag göra tillbaka honom till Kevin De Bruyne till 23an, för då kommer man förmodligen vilja ha honom i Citys dubbel. Och där kommer vi tillbaka till det, att bytena är värdefulla. Det beror ju helt på hur ens lag ser ut, men för mig hade det varit helt otänkbart. Det offrar massa byten, det gör att jag liksom bara ställer till det för mig inför senare gameweeks, och då framförallt 25an. Så att jag hade inte rekommenderat det till speciellt många. Det finns vissa som har liksom, ja men, ett riktigt, riktigt bra lag där man knappt vet vad man ska göra för byten. Men det är ganska få.
Då skulle jag säga att det är nästan lika många som sitter med Foden och en mille på banken och kan, eller två, och kan göra liksom Foden till som ändå är ett problem på ett annat sätt än vad De Bruyne. Bruyne är någon du vill ha på sikt. Sitter du med Foden till exempel och har massa pengar i banken, men då är ju Foden till Bruno ett mer logiskt byte. Även om det sätter dig i lite problem inför 25an, så kan jag ändå se det bytet före De Bruyne-bytet.
Ja, och då blir det ju det här jag var inne på som du pratade om, att du sitter med Foden, du kommer vilja ha trippel City i Game Week 23, men du kommer inte vilja ha Foden då, om det är nu så man tänker. Precis. Då är det ju ett perfekt läge att istället för att göra Foden till en annan City-gubbe den här veckan, då kan man ta det via det här steget. Och det har jag absolut ingenting emot.
Nej, men det blir som lösningen när folk köper svart kontrakt på hyresmarknaden i Stockholm. Det blir den här trepartslösningen som gör att du slipper byta rakt av som du inte vill, utan du får till en vacker fin symmetrisk triangel som lurar alla system, och i det här fallet då FPL-nojan över att göra silhetsbytet internt i City, och så smakar det lite gott på vägen.
Och kollar man övrigt i United, nu vet vi att Christian Eriksen, ja men han blir borta här till april-maj. Så missar liksom en stor del av säsongen. Det är vissa som redan har gått dit. Det är ju riktigt tråkigt för dem. Men annars om man sitter med bara två, som jag gör, då tycker jag att De Gea är ett riktigt, riktigt bra alternativ för ganska många. Även de som inte sitter med dubbla Leicester-målvakter kan välja att liksom byta en av de målvakter man har till en David De Gea. Och få in täckning, och det stör inte alls Game Week 25. Och det är en målvakt man absolut kan sitta ganska, ganska fint med. United är kvar i alla tävlingar, kommer få massa blanks absolut, men så länge du har en ytterligare startande målvakt så löser du det. Och sen så kommer de ju såklart ha dubbla då också. Så att jag tycker David De Gea känns väldigt vettigt, men jag är väldigt jag talar för egen sak här.
Ja, men jag tycker du är helt rätt på det. Just med 25an, det är ju en nyckel i det här. Men sen också på sikt, som du är inne på, det kommer att komma dubblar. Och ja, det behöver nog faktiskt inte vara krångligare än så. Och speciellt också med Martials skada och det här som gör att han inte då är det tydliga. Jag kan ju lätt se att han och Wouten får varsin start i den här dubben och varsitt inhopp. Och i bästa fall liksom. Och det är ju inget som känns värt att köpa in sig på. Alltså, sitta på den handen, det måste vara, men det är ju inget du lägger byten på. Ja, då är vi nere på antingen då Bruno Fernandes som är lite svår att nå till för många pengamässigt, eller en Casemiro, men det känns som ett långskott och mittfältsplats där. Nej, då hade jag hellre gått på det sker helt klart.
Ja, och det som är med Casemiro, han har ju gjort det väldigt bra. Och är ju en spelare som är mer än bara ett liksom defensivt ankare. Han kan absolut göra poäng. Vi såg han göra två mål här i FA-cupen. Och är verkligen intressant. Men ja, jag tycker att det är inte där man vill lägga pengarna och ta en mittfältsplats och dessutom ställa till det för 25-man sen. För att Rashford kommer man förmodligen vilja ha förbi 25-man, så han sätter man på bänken. Och vi kan komma in lite nu på nästa punkt, men vi ska även prata Leeds. Men det är ju så att vilka har man kvar på bänken i Game Week 25? Jag tror att väldigt många kommer sitta med Luke Shaw och Trippier och Marcus Rashford. Det är ingen jättehög oddsare. Det kan även vara så att folk inte kommer med fulla lag för att man har gått på någon Brighton-gubbe eller man har dubbla Newcastle-försvarare som man heller inte vill byta ut. Men de här tre är nog de som är högst ägande som liksom har blank i Game Week 25. Och kastar in Casemiro där också.
Det funkar ju inte.
Så många byten har man inte. Är det så att man har sparat byte som vi gör, men många nyttjar dubbla bytena inför Game Week 22, då har man ett fritt byte inför Game Week 23. Man har ett fritt till 24 och ett till Game Week 25. Det är de tre byten man har. Och då ska man ju veta vart man ska gå också. Det är inte heller så enkelt i alla de här positionerna. Framförallt är det lurigt i försvaret.
Nämna där bara också om United lite kort att Rashford, han har en TSB på 50,0%, så det är prick hälften av alla managers som äger honom. Kollade Luke Shaws ägarandel, hans TSB bara 23,9%. Jag var lite lågt. Känslan är ju att alla har Luke Shaw i bygget, men så är uppenbarligen inte ens fallet. När inte ens, vad blir 3 av 4 har inte honom i bygget.
Nej, så är det. Sen så tror jag om man går till aktiva lag så är han ju absolut högre ägt.
Då är det ju högre ägt. Men jag tänker på en Rashford av 50. Inte bara han satt i Ghost Chipsen där. Det är ändå intressant. Men jag håller med dig. Bland aktiva och kollar vi topp 100k till exempel så är det ju. Då kommer ju Shaw, Trippier och Rashford vara en given bänk.
Ja, så är det. Om man går till ett annat United då, Leeds United, så lockas jag inte supermycket. Det som talar för dem, det är ju att man kan attackera Game Week 22, men också på ett sätt Game Week 25 som är blank. För då har de Southampton hemma, vilket det blir inte så mycket bättre match än så. Och det är väl det. Sen så är det ju stökigt att hitta vilka leadspelare man vill gå på. Defensivt, ja. Det skulle kunna finnas något case och prata målvakt här också, att gå på en Meslier som ändå har en dubbel. Men jag gillar mycket mer att gå på De Gea. Försvarare, dit går jag inte nära. Kollar man liksom mittfält och anfall, ja, då har du ju en Rodrigo på mitten som har gjort det väldigt bra. Men det är många spelare där nu och lite konkurrens. Och kan det vara så att han, när man verkligen, verkligen vill ha han i Game Week 25, att han inte startar mot Southampton? Ja, det skulle kunna bli så. Vi ser att de har gjort rekordförvärv av Rutter. De har
Weston McKennie.
Ja, får tillbaka Sinisterra här från skada. Bamford är på väg tillbaka. Jag skulle säga att det är favorit på Rodrigo att han ändå får fortsatt spel till, men kanske inte 90 minuter. Och det finns de här tveksamheterna, gör det svårt. Det är ju samma med en spelare som jag kollar först på att göra min icke-spelande anfallare till. Gnonto som har gjort det jättebra, att man skulle kunna ta honom. Men det är samma där, att det kommer vara liksom konkurrens av platserna. Och det är klart att man vill ha innan för att han har dubbel nu i 22an, men det är minst lika mycket för att han löser 25an. Så då gillar jag jättemycket mer att kunna få in en Kettia som anfallsalternativ där såklart. Nu är han dyrare så det är inte alla som kan gå dit. Men för mig kokar det egentligen ner till att de enda Leeds-spelare jag skulle kika mot, det är de här två, Rodrigo eller Gnonto. Men det är inget som känns helt, helt klockrent. Vad säger du om Leeds?
Nej, men det är ju stökigt, det är mycket folk alltså. Bara liksom FPL-mässigt 6 anfallare att välja på. Rutter nu in och Bamford tillbaka. Jag instämmer att det är stökigt. Och men vi trodde mycket på Sinisterra när han kom. Men Jack Harrison hade en jättefin fjolårssäsong, försvunnit lite. Aronson med hela sekten som var i början där, det har ju uteblivit poängen, det har inte blivit någonting. Det är ju Rodrigo, jag tror ändå att han kommer att spela det mesta. Sen har man en jävla oflax om han liksom bommar just 25 man. Jag skulle nog ändå våga betta på att han startar den matchen förutsatt att han är hel. Så det är den spelaren som jag tycker från Leeds är aktuell. Det finns andra lag som löser 25 man och så bra är inte dubben i 22an att liksom, nu ska jag slänga allt över bord bara för att få in Leeds gubbar. Det är 2 borta matcher alltså. Det. För den som byter in Rodrigo, man kan liksom inte bli jättemissnöjd om du kammar hem 4 poäng på den här dubben. Det måste man vara beredd på att det kan mycket väl bli. Så att, nej, för min del, Rodrigo är väl den som skulle kunna vara av intresse. Annars tycker jag att byterna är för värdefulla för att offra på lidspelare faktiskt.
Ja, men då är vi ganska överens där. Går man vidare på och kollar då blank game week 25 som också är en punkt. Framförallt skulle jag liksom nästan vilja väva ihop både blank game week 25 som vi har en väldigt bra koll på hur den kommer se ut. Vi är väl rätt säkra på att United och Brighton som skulle möta varandra blankar. Och nu spelar Newcastle Southampton precis när vi spelar in. Men Newcastle vann ju första mötet på bortaplan dessutom. Så det troliga är ju att även Newcastle och Brentford blankar då. Och det gör det stökigt för många. Jag var inne på det att det är Shaw, Trippier, Rashford, Mitoma, Estupidian, Botman, Almiron, Wilson, det är gubbar som sitter i byggen. Och jag hoppas inte att det är någon som sitter med alla de här jag räknar upp. Nu nämnde jag inte Bruno Fernandes till exempel. Jag nämnde bara 2 United-spelare. Det här ska lösas. Och som sagt, vilka ska man ha kvar på bänken? Jag tror, och jag har varit inne på det tidigare och pratat om, man måste inte få 11 spelare till start i Game Week 25. Men man behöver veta i vilket läge man sitter då. Jag till exempel kanske eventuellt kommer sitta kvar med dubbelt Newcastle-försvar med Trippier och Botman. Och tillsammans med Luke Shaw och Rashford. Och då blir det, jag kommer med 10 spelare till start. Och det tycker jag känns helt okej. För att jag kan tänka mig att sitta med fortsatt dubbelt Newcastle-försvar efter Game Week 25. Och då är väl det en sak. Brighton är ju en liten annan sak. Jag är lite orolig. Nu kommer jag tillbaka till fotbollen igen. Vi nämnde ingenting om Mitomas mål mot Liverpool, Fredrik.
Nej, det var snyggt.
Vad är det han gör? Han lyser av självförtroende. Det är ju som Marcus Rashford när man ser just nu. Alltså, tror jag att allt är möjligt. Och det verkar ju som att allt är möjligt. Stefan sitter med Mitoma i bygget. Och jag är lite så här. Är det så att jag nu är för rädd. Jag kan liksom inte lägga ett case för mig. Att plocka in honom. Sett till att det ställer till problem för mig för 25 man. Men är det så att jag kommer tappa massa poäng för det? Ja, kanske. Men samtidigt så är det ju även ganska stor risk. Att Brighton har blank i 28. Som kommer vara en relativt stor blank för många lag på grund av FA-cupen. Så det är kanske inte läge att plocka in Brighton-gubbar just nu.
Det beror ju på hur man tänker med sitt free hit. Och lite hur man tänker med wildcard. Och har man tänkt att spara på det där liksom, eller har man tänkt att trycka av det? Jag tror att både du och jag har väl någon form av initial tanke att försöka spara, hålla lite på det. Så sen kan jag ändå se case liksom för byggen som sitter tungt, Brighton, Newcastle, United. Alltså då kanske ett free hit i 25 man är det som krävs. Och det kommer att liksom lösa sig fint. Men det är inte så att liksom allt bara är räddat och det går att pusta ut helt. För som du säger, det kommer 28 du ska lösa då. Ja, ska du lösa den då med wildcard, då har du bränt de två hetaste chippen. Och sen så är det fortfarande double gameweeks kvar. Så jag förstår ju om den tanken kan verka lockande för många. Men då ska man också veta vilket läge man sätter sig inför inför de sista, vad blir det, 10 gameweeksen på säsongen. Men det kan ju bli riktigt stökigt för de som har köpt in sig på Brighton redan. Och ja, sen är det ju så att de här tre omgångarna som är fram till 25, det är fina matcher för Brighton. Jag sitter ju med Dunk till exempel i mitt bygge och ja, alltså Bournemouth hemma är 22an, Palace borta 23an, Fulham hemma 24an. Jag hade gärna suttit med Mitoma de tre gameweeksen.
Absolut. Det man ska säga, du säger att det går ju att lösa gameweek 25 med free hit. Vi kollar inte på det, men det behöver inte vara otänkbart. Jag skulle för de allra flesta säga att det är nästan så att det bör vara otänkbart. Jag tror, kopplat till Ben Krellin och hur han liksom har lagt upp hela liksom spelschemat för oss, att den populära chipstrategin som kommer vara, det är egentligen två huvudspår. Och det kommer användas chips i Double Game Week 29. Det kommer användas chips i Blank Game Week 32, som kan vara en riktigt lurig Blank Game Week. Det är för FA Cup kvartsfinalen, om jag inte helt fel för mig. Och där ser vi lag som United, City, Newcastle. Du har väldigt många spelare som många har byggt sitt lag kring, som om bara liksom det blir favorit på det, att mycket väl kan blanka samtidigt. Så att då tror jag att man kanske kommer behöva ett free hit eller ett wildcard, eller att man gör någon form av dead end, alltså att man ska dra ett wildcard direkt efter. Så att jag tror att de allra allra flesta gör riktigt riktigt vettigt i att hålla i sitt free hit till ja, minst game week 29.
Ja, och vi kommer ju återkomma till diskussionen kring just wildcard, om man ska, ja men kring spåren, ska man nyttja det för att överleva en blank game week och liksom hålla ihop bygget resten av säsongen, eller ska man attackera en double game week och spela bench boost efter, och det finns ju massa olika tillvägagångssätt, men det får vi återkomma till lite längre fram. Vi är väl överens om att det är alla möjligaste mån här, se till att överleva 25an, och vi har ju ändå lite tid på oss, alltså vi har ju ändå, det är inför Double Game Week 22, inför 23, inför 24, inför 25. Även om du bara sitter på ett fritt, så har du ändå fyra byten. Och då går det inte att skylla på någonting, att säga att ja, men, jag liksom kom på för sent att det var blank i 25. Nej, men du har fyra byten på dig. Gör de fyra byten utifrån att du ska överleva 25an, då kommer du ändå ha ett okej bygge, nästan lite oavsett hur det ser ut i dagsläget då.
Och folk kan tycka att, men vad håller ni på att prata game week 29 och 32 nu blickar ni långt fram. Vi ska inte prata allt för mycket det, men det är bra att ha det i åtanke, för det är så lätt att se att ja, men jag har ett problem med den här game week, men det löser jag med det här chippet. Då är det chippet borta sen. Så då kommer du sitta och liksom riva ditt hår. Så därför behöver man tänka på det. Du var inne på det, antingen kan man spela free hitet i en blank, till exempel 32an. Det kommer vara en hyfsat populär strategi, tror jag. Jag tror att den allra mest populära dock kommer vara spelaren i Double Game Week 29. Det är min känsla. Och sen så att man liksom gör någon form av dead end lag till 32an som är blank, och så drar man wildcard 33. Det tror jag, för då gör man också upplägg för att lägga en bench boost i 34an som kom direkt efter. Och som sagt, nu är det här långt fram, vi kommer prata väldigt mycket mer om de här chipstrategierna. Men ja, överväg verkligen, är det värt att liksom dra iväg free hit den här 25an där vi ändå har bra. Och det jag ska säga, det är ju att nu pratar vi 28an också, och där kan vi väl skjuta in det att 28 som det ser ut nu, där vet vi att Arsenal, Palace, Villa, Bournemouth, Chelsea, Everton, Forest, Newcastle kommer att spelas. Så att 28 ser inte heller att man kanske kommer behöva nyttja ett free hit. Men det säger ännu mer till mig att trippelt Arsenal, att sitta på det nu, då har de dubbel i 23an, de spelar i 25, vi vet att de spelar i 28an.
Mm.
Och dessutom just nu är ligans bästa lag. Och det är heller spelare som ja, men alla har råd att gå till dem.
Mm.
Så att, ja, jag tycker att det är väl liksom någonting som jag tycker de allra flesta bör kika mot. Sen är det Ben Krellin, fortsätter nämna hans namn. Jag tycker att det är någon att kika mot om man inte redan har gjort det. Han har ju kollat lite på procent, liksom chans eller risk att folk blankar i 28. Och liksom både Brighton och United, City och West Ham har 92% chans eller risk då att blanka i 28.
Mm.
Och det är ju liksom, ja, men United sitter folk med, City sitter folk med, Brighton sitter folk med. Så att det är ändå liksom så att det kommer stöka till det i 28. Det kommer det kunna göra. Lägg där till då att liksom, ja, men Spurs och Southampton har 88% risk och Brentford och Leicester 70% risk. Och sen så kommer en eller båda av Wolves, Leeds och Liverpool Fulham att spela i 28 också. Och, ja, det är mycket information att ta in. Mm. Såg du det också att Blank Game Week 25 kan vara så att Arsenal och Everton och eller Liverpool Wolves kan dubbla då?
Ja, jag såg något rykte om det, att man, men det är ju frågan om hur länge de, när liksom de, det är ju ett tag kvar, så att frågan är när de väljer att putta in det liksom. För våran del får de gärna bestämma sig så fort som möjligt, men det skulle ju kunna komma senare från och med nu.
Det kan det göra. Men så här, Everton kommer man inte attackera för den i alla fall. Det som skulle kunna vara, det är, nu pratar du om att plocka ut Patterson den här veckan och det behöver inte vara fel. Men han skulle kunna vara tillbaka till 25. Så är det så att man har en annan försvar, man står och väger, ska jag ta Patterson eller ska jag ta den här gubben? Då kan det vara så att man tar den andra och sitter kvar med Patterson ett tag och chansar att det kanske löser sig till 25. Han kanske till och med har en dubbel då.
Mm.
Men jag tycker man behöver inte lägga allt för mycket fokus på att de skulle kunna dubbla. Vi kommer få den informationen med hyfsad god framförhållning i så fall ändå, tror jag. Jag tror också att det var något snack att Brighton skulle kunna ha dubbel i 26an eller 27an. Nu har vi mest pratat blanks för Brighton, men alla blanks innebär ju att matcherna ska spelas någon annan gång. Och Brighton kommer om mycket, mycket dubblar, men de kommer komma senare. Så den första kan komma i 26 eller 27. Och det är samma där, det får vi helt enkelt följa med på. Mm. Men jag vill väl betona igen då, nu nämnde jag Arsenal framför allt, att de helt bekräftat spelar i både 25 och 28 och dessutom är ligans bästa lag. Några som inte är ligans bästa lag men som vi vet spelar i 25 och 28, det är också Aston Villa. Så att letar man efter en försvarare till exempel, jag tror inte att folk kommer behöva spela honom den här omgången eller längre fram så här, men i 25an så funkar det ganska bra med en Mings till exempel som är billig in. Jag tycker att Villa har sett väldigt mycket bättre ut under Emery, så att jag tror att folk kommer kika lite mot Villa gubbar för att lösa det här framåt, och det är därför jag också kollar på Bailey. Jag skulle ju kunna gå på en Andreas Pereira till exempel, men ja, just nu lutar åt Bailey. Tror du att vi liksom pratar allt för långt fram i tiden för att våra lyssnare ska orka prata orka lyssna på oss?
Nej, men det tror jag inte. Jag tror att man kan uppskatta att få liksom en hinta just det där, för att just det som du nämner, kanske framförallt för de som inte är luttrade spelare, varit med många säsonger, att då blir man lätt lite trigger happy. Man tycker att fan, det ser så dåligt ut nu och jag bara löser det här, och det blir ju lite fixen liksom, att nu mår skitbra nu, men hur mår du imorgon då? Det är liksom det gäller ju att ha ett tänk, och speciellt om man har någon form av idé och om att kunna ha en bra, eller bra, så bra man kan overall rank i slutet, då gäller det liksom inte bränna av alla skott. Det är surt att stå med ett tomt magasin när fienden närmar sig.
Ja, och tipset från min sida, det är verkligen så här, nu pratar vi om Game Week 28, Game Week 32 och så här. försök se matcherna i sjok, så ser jag det. Och jag kollar just nu fram till blank game week 25, det är det jag lägger i planeringen. Mm. Men jag har någonstans i bakhuvudet även med mig att när jag ska göra ett byte, kolla hur det eventuellt även ställer till det eller liksom löser saker för, ja men för 28 som är liksom nästa. Längre fram än så kollar jag absolut inte, och 28 kollar jag knappt på. Men att ändå ha med det i beräkning, och framförallt det här långt fram i tiden, ha med i beräkning när jag ska avgöra om jag ska dra chips eller inte. Det är egentligen merparten. I övrigt behöver man inte tänka på hur man ska lösa Game Week 32, som vi inte ens vet vilka det är som har blanks i. Men att ha chips då, ja men det kommer underlätta. Och som sagt, jag tycker inte att man blickar för långt fram om man redan nu här till Game Week 22, Game Week 23 kollar på Game Week 25. Det är liksom ett lagom perspektiv för mig. Håller du med om det?
Jo, men absolut, så är det ju. Och lite som du är inne på med 28 där, ja men vi vet att Arsenal spelar, ja då ytterligare bara en bekräftelse att ta in, fylla upp så du har tre stycken är klokt liksom.
Mm. Jag måste fråga det, Fredrik. Jag slängde ju in det lite halvt att Liverpool och Wolves kan dubbla i blank game week 25. Vad gör en dubbel för Liverpool just nu med dig om den skulle trilla in?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är inte FPL-mässigt nästan ingenting.
Nej, man vill ju ändå ha en kapten. Just i 25-man när många lag blankar. Mm. Då vill man ju gärna ha en kapten från Liverpool ändå. Men det är stökigt att se vart man ska vända sig. Det är inte hur enkelt som helst att plocka in en Salah till exempel.
Nej, och jag tycker att du klarar det ganska gött med Arsenal bortom mot Leicester. Har helt okej match. Det kommer att finnas liksom. Det kommer att finnas möjligheter till andra spelare. Det är väldigt svårt att se mig själv lägga byten på att få in Liverpool-spelare som det är just nu. De är dyra sett till vad de levererar. Så att, det känns långt borta.
Yes. Vi ska gå vidare till Reka. Men innan dess ska vi rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glenn Sportsbar. Fredrik, rekar sa jag. Vi ska börja med försvarsrekar. Jag har i alla fall gjort så att jag har i de här rekarna tagit hänsyn till Game Week 25. Så jag har inte tagit spelare som ställer till det för en och som blankar då. Och med det sagt, vi har ju pratat lite om att det är att Newcastle har 15 spelare. Newcastle leder ju även nu. Mm. De leder med 2-1 i sin match. Jag tror inte att Newcastle kommer ställa till det där heller. Så vi utgår från att det är de lag vi har pratat om, va?
Mm, absolut. Och jag kan säga att jag har tänkt samma. Så det ska bli väldigt spännande att se om det är oerhört lika på rekarna den här veckan.
Det skulle kunna vara det.
Mm.
Vill du börja med dina tre försvarare?
Mm, jag kan börja. Då tycker jag att första reken är given. Och apropå partymålet som du var med De Gea, så är jag väl det med Zinchenko. Och var på honom redan för någon vecka sedan här och tycker att det är en riktigt fin Arsenal-spelare att få in. Många kanske redan sitter på tre stycken, då är det väl så. Men gör man inte det, tycker jag det är ett alldeles utmärkt läge att liksom växla över på någon som ganska låg TSP fortfarande och är verkligen on fire. Så Zinchenko känns given. Sen såg vi ju att Joao Cancelo har lämnat Man City och gått till Bayern München på lån med någon sån här köpklausul på 70 miljoner euro eller vad det var. Och det känns ju jättemärkligt. Jag fattar inte vad Pep håller på med faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det måste jag skruva sig rejält om man liksom skeppar Cancelo på lån. Så det är väl bara för Bayern att skratta hela vägen till banken. Men det öppnar ju upp det i City-försvaret. Och även om City har en rätt tuff match just den här veckan, så tycker jag att det öppnar upp det väldigt mycket för en Ake. Som dels kan utgå då från vänsterbacken och tappar väldigt mycket konkurrens när Cancelo försvinner, men även kan spela mittbacken. Jag tror att han kommer få en hel del speltid. Så Ake ska med. Och sen har du nämnt både klubb och spelare i form av en Mings, som jag tycker kan vara en bra nödlösning. Och då handlar det ju om en spelare som är väldigt billig, kostar 4,1, kan sitta mycket bänk men kliva in. Och det vill jag säga om Villa, jag vet inte om vi nämnde det, att ja, de har match i 25 och 28, men vad fan, de har ju bra matcher. Everton borta i 25 och Bournemouth hemma i 28. Så det är ju inte bara att de ska in och alibi springa mot ett Arsenal eller någonting, utan det finns ju ändå liksom reella chanser på nollor. Och sitta bänk i övrigt. Så att Mings, Ake, Sinchenko får det bli i försvaret.
Ja, Mings, vad kostar han? 4,2 eller något sånt.
Ja, något sånt.
Det är ju också helt klockrent för att bara kunna bänka, för de har lite tuffa matcher nu fram till 25an. Men det är inget problem att sätta på bänken då, kostar 4,2. Så att jag gillar verkligen tanken på det. Jag kommer ta in Mings förmodligen först i Game Week 25, men det är för att jag har andra byten att göra för att attackera, att nu liksom plocka in, ja, men de jag nämner, Enkettia i 23an och sådär. Man tar ju inte minus för att plocka in Mings nu. Riktigt så långt ska vi inte gå. Nej, men det är ju lite som jag var rädd för. Jag tror att vi kommer ha väl lika. Jag går också på Sinchenko och tycker att det är den bästa Arsenal-försvararen. Jag var till och med inne på, eftersom att det är så mycket problem att få ihop vettiga försvarare till Game Week 25, att jag sitter ju med Ben White redan. Jag skulle plocka in Sinchenko som min tredje Arsenal-gubbe. Men jag vill, alltså när jag såg att den här lösningen kunde få in en Kettie istället, så gillar jag det mer. Men alltså, eftersom att det lyser med sin frånvaro med vettiga försvarsalternativ, så tycker jag att det hade kunnat vara ett case också. Men Sinchenko, jag backar även Ake. Det var också en av de första jag skrev ner så fort jag såg att Cancelo försvann. Jag såg en del City-supportrar resonera kring det här, och det kan mycket väl vara så att Cancelo bara var väldigt tydlig med att han inte ville vara kvar i City, och Pep är så liksom straightforward att om du inte vill vara här, då ska du inte vara här. Och är det så ja, jävligt snyggt utav Pep. Jag tror inte att det är positivt för City på något sätt. Men det är samtidigt riktigt snyggt. Det är väl egentligen vilka kan spela vänsterback då? Ja, men du har Laporte som har gått ut där någon gång. Och vi har även Gomez som Pep inte verkar hålla speciellt högt där. Så jag tror också att Ake kommer spela väldigt mycket. Sinchenko och Ake, absolut. Sen har jag gjort den här fulingen som vi har gjort några gånger tidigare. Jag har redan pratat upp David De Gea väldigt mycket. Står ju inte som försvarare, och det är ju lite sådär fuling, för han har ju blank i 25. Men jag tänker att man även har en spelande målvakt då. Jag tycker att det är ett så pass bra case så att han får leta sig in i min försvarsrek här.
Det älskar vi ju, målvakter i försvarsrekan. Det kommer man ihåg när man slängde in Martinez back in the days.
Fick skit.
Ja, men jag kan ta det. Ni är välkomna över till den mörka sidan. Tycker att det är en bra shout.
Yes, och det har jag liksom lagt upp caset för det sen innan. På mittfältet så har jag hittat tre rekar. Den ena i Arsenal. Jag tycker som sagt att man ska trippla upp Arsenal. Jag gör det först till nästa vecka, men om man har möjlighet att göra den här veckan så är det absolut inte fel. Ödegård är det som jag väljer att reka in här. Jag rekar även in en Riyad Mahrez som är i stor form, och jag vet att folk är livrädda att gå dit, och säkert folk som har gjort snedgångar tidigare kika mot han och kanske väljer att gå dit och kommer få någon sån här käftsmäll igen. Han tog sina, liksom, vad blev det, 19 poäng den där omgången, och nu när man väl själv byter in han då inte får poängen. Ja, så kan det vara, men jag tycker att det är den mittfältare man går till i City just nu. Och sen så har även Leeds Rodrigo letat sig in bland min mittfältsrek för att dels då attackera 22an, ha rimliga förväntningar på det, men också då hoppas på att han behåller sin startplats i 25an då de ska möta 15 hemma.
Och ja, nej, för överraskande så är det ju likt Ödegård och Rodrigo finns med även hos mig. Och ja, du har pläderat väl noga. Jag tycker att vi har liksom också varit inne på det och byggt caset för det. Så det understryker väl bara liksom att ja, men det finns väldigt mycket som pekar på att det är bra spelare att byta in. Men sen har jag valt att gå lite mer vågat på tredje reken. Gillar i och för sig Mahrez.
Lite mer vågat. Det är väl inte safe att spela Mahrez i alla fall.
Nej, precis. Men jag har valt att reka en Mudryk, Chelsea. Mm. 7,0 såg ju väldigt fin ut det inhoppet han fick där mot Liverpool. Tror att han kommer få spela en hel del. Det kostat så jävla mycket pengar så nu har de ju sig värvat halva jordklotet till Chelsea. Men av alla nyförvärv så känns ju han som en spelare som kommer och kunna kliva rätt in. Och gjorde, visade ju liksom att tempot finns ju i kroppen utan tvekan. Och tror att han kan vara, kanske liksom man kan se en del andra spelare de har värvat så ska man känna så här, ska det här passa in? Men jag tror att han kan passa ganska bra i det här Chelsea. Fina matcher. Visst, ingen kanonmatch i 25an med Tottenham borta, men det är ändå match. Everton hemma i, eller förlåt, i 25an där mot Tottenham borta. Och sen 28an Everton hemma. Så det finns ett bra spelschema däremellan ska vi säga också. Sen Mudryk för 7,0. Det hade kunnat varit en rolig chansning som jag inte helt har stängt dörren för själv. Beroende på hur mycket feeling jag får inför helgen. Men det hade kunnat varit en riktigt rolig lösning för egen del. Om jag till exempel skulle vilja hålla dörren öppen för Enketia.
Ja, och du som skulle börja spela lite mer cowboy här.
Eller hur, då är det här en alldeles utmärkt väg. Och som sagt, jag har inte stängt, salonsdörren. Vi får väl se hur det blir. Men jag tycker att han är värd en shout i alla fall.
Absolut. Går vi vidare till anfall så finns det ju inte supermånga. Och du nämnde Enketia. Jag tror att det är en favorit på att du även har honom här. Precis som mig som anfallsrek. Jag har gått på Enketia. Och sen så har jag letat efter en andra gubbe. Och då har jag gått på Gnonto i Leeds. Som sagt. Det är samma som Rodrigo. Men kanske med ännu lägre förväntningar. Men han har ändå form. Och det är ju en gubbe som man liksom, om man har som mig en Archer, en icke-spelande, man kanske redan sitter upp tripplat i Arsenal i liksom dubbla mittfältare och en försvarare, då är ju liksom en Ketia borta. Då är det svårt att hitta så mycket och det krävs inte så mycket pengar från att gå ut från sin exempelvis Archer till en Gnonto. Och då kanske det får vara värt liksom den attacken. Så det är väl Enketia och Gnonto. Så jag är sugen på att höra vad Fredrik du har grävt fram utöver en Enketia-rek som jag nästan ser som given här.
Ja, men det är den enda reken som finns. Jag hade liksom var bra sugen på att presentera Enketia och sen en tom stol bredvid.
Håland är en bra gubbe.
Ja, nej, men nästan liksom på den nivån. Och det blir ju lite patetiskt att säga typ Harry Kane bredvid, men jag har inte så mycket bättre att komma med. Och jag säger Harry Kane, men med liksom asterisken om att byt inte in någon annan anfallare än Enketia. Det är liksom mer att kanske Kane ändå kan vara en spelare att hålla. Jag kan tänka mig att det är många som kan tänka sig att byta ut honom för att lösgöra pengar och liksom hitta vägar framåt. Så där kan jag tycka att det finns ett case och faktiskt hålla kvar honom och lösa stålarna någon annanstans. Just för att, visst, det sitter hemma just nu, den där gamla audition som aldrig liksom blev på riktigt så att säga. Men efter det är ett ganska okej spelschema och Kane vet vi kan trumma på och har gjort det bra den här säsongen. Så det blir någonstans Harry Kane på reken. Kanske inte så mycket att byta in, men mer kanske att inte byta ut.
Nej. Bra så. Vi ska gå vidare med en kaptensdiskussion för Game Week 22 och då även prata lite triple captain. Men för Game Week 22 har vi en fredags deadline 19.30. Vi har Chelsea fulla måste fram emot. Det kanske talar extra mycket för att gå på Mudryk och liksom sitta där och mysa lite framför TV på fredagskvällen, va?
Ja, eller bara slita sitt blonderade ukrainska hår och liksom svära. Men nej, absolut, det förgyller väl kanske fredagkvällen, men vet.
Ja, annars så här, det är bara United och Leeds som har dubbel den här veckan. Alla kommer ha en United-spelare, de allra flesta kommer ha Marcus Rashford. Jag ser inte en anledning till att ha en diskussion om att gå på liksom en Arsenal-gubbe borta mot Everton eller sätta den på Haaland borta mot Spurs. Utan ska vi ha någon diskussion, då vet jag att det är folk som har liksom fingrat lite på Bruno-binden. Och jag vill inte liksom stå här och skjuta ner den och sen så bli liksom verkligen så dragen i skam efter Bruno har outscorat Rashford. Men för egen del skulle jag aldrig rakryggat kunna stå för en sån rek, utan jag tycker att det är Rashford som ska ha binden. Är det så att man inte, som du och jag Fredrik, drog av sin triple captain i tidigare här när Haaland hade sin dubbel, då tycker jag att det är ett jättestarkt case för att trycka triple captain på Rashford dessutom. Så att jag vill liksom inte göra så mycket mer liksom snack än så. Vad säger du? Om vi liksom bara står mellan Bruno och Rashford.
Nej, ja, jag tycker inte det är någon diskussion. För mig är Rashford ett klart första val. Och hade jag suttit med Rashford, Bruno och Shaw, så är jag liksom det klara första valet Rashford. Vill jag spela liksom väldigt så här high risk, high reward, hade jag nästan hellre bindat Shaw faktiskt och tänkt två nollor och kanske en offensiv return och lite bonus.
Det hade inte jag gjort där. Jag tycker att Bruno är en god tvåa, men det är nästan så jag skulle vilja säga att han är trea, för att liksom Rashford är ett och två.
Ja. Ja, nej, jag håller nog Shaw före Bruno där. Jag är inte så övertygad är jag inte av Bruno ändå, att jag tycker att han är så liksom, ska ens kunna vara nära Rashford med den formen Rashford har. Så att, och jag håller med dig, trippelbinden är väl alldeles utmärkt läge att bara trycka av den. Kan kännas lite konstigt när Haaland har en säsong som han har och sätta trippelbinden på någon annan, men det säger också lite om Rashfords form. Så att, nej, vi är eniga i Rashfordbinden, eniga i att har man triple captain kvar så är det läge. Och sen vi håller igenom ändå att jag tycker att Shaw är den roliga binden före Bruno för min del.
Det ser ju ut nu som att City, de har ju dubbel i nästa. Så man, om man vill sätta den på Haaland så kan man ju dra den i 23an också då på Haaland. Värt att säga är ju då att man ska möta Arsenal borta, som ändå måste ses som säsongens svåraste match och som den här säsongen har mynnat ut. Dessutom ska de möta ett Aston Villa. Jag vill inte spela upp svårigheten av den matchen, men jag tror att folk tänker att Villa är liksom en liksom riktig sån kanonmatch. Och sen när Emery kom tillbaka så har han ju skärpt upp det där försvaret lite grann i alla fall. Så att ja, jag håller det som ett bättre alternativ att dra den nu. Sen finns ju alternativet att spara den ännu längre, men jag tror att det kan ställa till det lite. För att vill man då dra den på Haaland till exempel, så ser det ju ut som att när City kommer att dubbla här framöver, så kommer det vara de här stora dubblarna då andra chips kommer vara i spel väldigt, för väldigt många. Och förmodligen även för er som liksom tänker att ni ska spara den tills dess. Man kan ju bara dra ett chip per game week. Så att jag tycker att den här veckan är bättre än nästa. Men är det så att man inte tycker det, så hade jag ändå sagt att om ni har kvar den, då tycker jag att man drar den in nu i 22 på Rashford, eller så drar man den i 23 på Haaland. Så långt skulle jag ändå vilja gå. Sen kommer inte alla lyssna på det, och det kan säkert få jättebra utdelning längre fram också om man gör så, men man tar sig en liten chansning. Gällande triple captain eller inte, så tycker jag det är värt att återigen påtala att båda matcherna spelas hemma på Old Trafford för United. Och kollar vi sen liksom restarten efter VM på motstånden de möter i Leeds och Palace, och kollar på expected goals conceded sen restarten, så är det Leicester som har släppt till mest XGC, följt utav Leeds och sen Palace. Så ja, kasta in det som argument utöver då Rashfords glödheta form. Så ja, jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga. Jag antar att du har inte triple captain heller, Fredrik, men din vanliga binda, den hamnar väl på Rashford. Och, ja, vad säger du? Tror du att man kommer behöva hoppas på att Rashford inte gör poäng som sin egen kapten? Får han över 200% där du är i ranking? Du var inne på det att han hade 50% ägarandel, men som sagt, aktiva managers och sånt.
Det är en bra fråga faktiskt. Jag är tveksam om det.
Det kommer vara oerhört nära 200%, tror jag.
Ja, det tror jag också, runt omkring där man ligger. Men det kommer nog att tippa åt ena eller andra hållet. Vi får se. Ska säga det sista om United där också, som ytterligare ett argument. Det är ju att det är lördag onsdag. Så det är liksom ingen sån här dubbel med 48 timmar emellan. Utan dubbla hemmamatcher lördag onsdag. Liksom du hinner bada isbad och äta pasta och sova och allt möjligt jox. Du behöver tänka, kan tänkas göra mellan matcherna. Så att det är väl ytterligare ett argument för att du också ska få liksom två starter. Inte bara två starter, kanske till och med kunna få två 80 plus matcher.
Mm.
För det är ju också någonting att starten är en sak, men du vill inte ha något utbyte i 58 liksom.
Nej, den lilla uppsidan man har också på en Rashford kontra Haaland i en dubbel, det är att han står som mittfältare, får poäng för hållen nolla, vilket United mycket väl kan hålla i båda de här matcherna, och även får poäng, ett poäng mer när han väl gör målen än vad en forward får.
Mm.
Små saker såklart, men det gör väl att jag liksom vickar över till Rashford före Haaland. Mm. Hade vi haft den här dubben bekräftad när jag drog min, då är jag inte säker. Jag har satt den på Haaland. Då kanske jag hade hållit på den. Jag vet inte om det är med facit i hand när Haaland bara fick en kasse. Men
hade Haaland gjort ett hattrick, så vet jag inte om man hade tänkt så.
Nej. Men det var verkligen där jag var i huvudet, nämligen om jag skulle dra den eller inte. Att jag lockades inte alls av Game Week 23 och dra den på Haaland. Utan nej, det stod verkligen med då jag drog den på Haaland eller om Rashford skulle få en 22. Men så tänkte jag, men om den dubben inte blir av, vad gör jag då?
Ja.
Så var det. Vi ska gå vidare till lyssnarfrågorna innan vi slår igen butiken. Och Fredrik Chris Karlsson undrar om man ska behålla eller om det är dags att säga hej då till Mohamed Salah.
Ja, nej, jag tycker det är ett alldeles utmärkt tillfälle att byta in vilken mittfällare du vill i spelet. Det hade jag lagt bytet på. Jag tycker inte att det finns någon Liverpool-tillgång som gör skäl för sin peng just nu. Och i Salahs fall, som sagt, du kan gå till vilken spelare du vill. Har du inte De Bruyne kan du plocka in honom. Har du inte Bruno Fernandes kan du plocka in honom. Ja, listan kan göras lång. Du kan ju också bara välja att gå ner till liksom en Arsenal-fältare och bara casha in 5-6 miljoner på rak arm. Så att det är givet för mig att byta honom.
Ja, för mig är det väl också så att jag tycker väl att det är ett ganska bra läge att, som du säger, gå till en Kevin De Bruyne eller gå till en Bruno Fernandes. Men det beror också på vad man sitter i för läge, vad man har för bränder. Det är ju faktiskt så att det är ingen problemspelare att ha. Det här sticker nog i folks öron kanske. Men det är inte som en Doherty som nu är i Madrid eller en Cancelo som är i München. Eller om man har fyllt hela sitt lag med massa spelare som har blank i 25. Utan, ja, han är ändå där, han är Liverpools straffskytt. Han är given start vecka efter vecka. Förvisso är det ett uselt Liverpool, men det är en spelare man kommer få poäng på varje vecka. Sen om det är två poäng, so be it. Men det beror lite på vart det bränner. Och behöver man frigöra pengar, ja, men då håller jag med dig. Det är en perfekt sätt att göra det, för man behöver inte vara superorolig för det. Men för alla lag är det inte en självklar försäljning att göra, tycker jag inte. Men om man överväger den så behöver man inte tänka två gånger.
Nej.
Linus Karlsson konstaterar att Foden och Almiron ska ut. Han har två fria och 1,8 i banken. Vilka ska in? Han har fullt med Arsenal, så han kan inte plocka in Arsenal mittfältare. Och mittfältet i övrigt är Martinelli, Kevin De Bruyne och Rashford. Då antar jag att han inte har, ja, eller han får ju inte fullt i City när han plockar ut Foden. Så det gör ju att man kan göra Foden till Mahrez, men man kan också göra det du var inne på, att gå Foden till, ja, men antingen om man då har 1,8 i banken, sa han, då är man nästan uppe på Bruno, va?
Mm, det börjar, absolut, det börjar lukta det, absolut.
Man kan gå dit. Men är det så att man inte kan det, ska man inte göra det här steget som du pratar om och gå till en Arsenal-gubbe om man redan har fullt. Så att kan han gå till Bruno så skulle det kunna vara ett case. Almiron då är ju en spelare som... jag slår ju ett slag för Bailey. Frågan är ju om man måste spela honom här i 22an. Men annars är det någonting som löser saker på senare tid. Och jag tror att det är ganska få som liksom måste spela den här gubben som kommer in. Jag tror folk har ganska bra bänkar. Och då skulle det kunna vara ett case att frigöra pengar. Om det är så att de här 1,8 inte riktigt räcker för Foden till Bruno. Beroende på vad han har fått uppbyggt värde i Foden och så. Frigör han ju dessutom pengar där. Så det är något jag skulle kunna slå ett slag för. Är det något annat?
Ja, det är väl Rodrigo där som känns som ett givet alternativ också. Om två fältare ska bytas ut.
Eller Mudryk,
ja, du, båda två. Du får väl in båda för pengarna du får för Foden och Almiron. Kanske inte. Ja, det är nog på gnällen kanske. Det vet inte om man har några pengar på banken heller.
Jo, 1,8 på banken hade han.
Ja, men då är det ju, då ska det inte vara något konstigt, va?
Nej, det borde ju gå. Så det, ja, så kan det vara. Jan Karlström gör något konstaterande. 3 Arsenal-spelare och 3 Newcastle-spelare har varit succé sen starten, antar återstarten då. Nu 3 Man United, även 3 från Brighton trots Game Week 25. Vad säger ni om att ha bara få lag med i truppen? Ni var emot det förut. Jag kan inte minnas att vi har varit super emot att trippla upp på utvalda lag.
Nej, men det är väl i så fall om man inte har Game Week 25 alls i åtanke. Sitter du trippelt Newcastle, trippelt Man United, trippelt Brighton, då är det lite småjobb.
Ja, det är inget jag hade rekommenderat.
Nej, och då är vi ju där att, ja visst, det kan ju se fint ut nu och men hur överlever du 25an?
Men att till exempel sitta trippelt i något lag tycker jag inte alls är något konstigt. Jag tycker ju självklart att man sitter trippelt Arsenal nu. Jag tycker att det är också ett väldigt bra case att sitta trippelt City som vi också vet har dubbel i 23 och match i 25. Så att jag är inte alls emot att trippla upp i lag. Men sen i vissa fall så tycker jag att till exempel hade Newcastle inte haft blanken i 25an, då hade jag till och med gått så långt att jag hade kunnat trippla upp Newcastles försvar, eftersom jag tycker det är så svårt att hitta vettiga försvarare just nu. Så utöver Botman och Trippier som jag hade plockat in Fabian Schär, och jag stänger inte den dörren att det kommer hända efter Newcastles blank i 25 att liksom kliva dit. För tycker de ser oerhört stabila ut. Så det är väl inget fel, och man spelar ju lite som man vill. Men som du är inne på, om man nu sitter trippelt Newcastle, trippelt United, trippelt Brighton, då hade jag nog börja lasta av lite gubbar. Här är ett exempel ett perfekt läge att lämna Almiron som Linus pratade om nu, om han är en utav trippel Newcastle, och liksom även plocka ut någon United-spelare, kanske inte Rashford, kanske inte så, men det skulle även kunna, man skulle kunna göra det inför här. Och trippelt Brighton, nej, jag vet inte, det är inte mitt sätt att spela spelet på, men jag har inget emot att trippla upp ett lag som har bra schema och liksom prisvärda spelare.
Det är väl det, liksom, det är väldigt skillnad på att trippla upp i ett lag kontra att trippla upp i 3 lag. Tripplar du upp i 3 lag, då är det är väldigt många ägg i väldigt få korgar. Och det är ju så, spelare som är från samma lag, visst, dels bygger det på att laget i sig presterar, annars är du stenkörd. Sen är det så att bonuspoängen, de ska ju fördelas internt mellan de där spelarna som spelar i samma match. Och det är ju det som talar för att ibland kan vara bra att sprida lite. Sen när vi ser ett ganska skiktat liga som vi har den här säsongen med 3 lag, så 4 om vi snäll räknar in Newcastle också, som är riktigt riktigt bra, det är inte så konstigt att man har blickat väldigt mycket mot ett visst antal lag. Och men som Brighton, spelarna inte kostar någonting, de nästan nästan gratis.
Liksom, då blir det samma med Arsenal egentligen. Alltså,
ja, jo, absolut. Rört,
liksom, prisvärde. Om vi jämför med de senaste säsongerna när det har varit Liverpool och City. Där liksom spelarna har kostat ganska mycket av en speedjet. Mm. Här är det så enkelt att trippla upp i Arsenal.
Precis, här, så är det ju. Så att det är, nej, men det är lite som du säger, hur man väljer att spela spelet och sen också att ha en tanke framåt. För att så länge det bara är single game weeks, då kan det ju funka, men det är ju när det börjar komma blanks.
Det kommer nu till våren också.
Ja, så att exakt.
Sitter man med spelare från fyra lag och så kommer det lite så här snabba blanks, det gör ju att man är lite oflexibel att liksom, ja, men både att liksom lösa blanks men även att attackera dubblar om det är så att det är liksom andra lag som får väldigt bra spelschema med lite kort varsel, liksom att det blir fina dubblar som kommer in. Så det är ju det. Och dessutom ska man säga oflexibelt att sitta med tre från samma bygge. Det är ju att om det sen blir så att en av de gubbarna har gått på, till exempel sitter man med Martinelli nu om man tycker att det är fel Arsenal-spelare att sitta på, då står man inför de här liksom sidledsbytena att göra. Så det kan finnas en fördel, du var inne på det nu, att för att inte ta in två Arsenal-spelare här, att hålla öppet för att kunna ta in Nketia till 23an. Det kan vara värt att liksom lägga in, att ha någon flexibilitet om det är någon speciell tid på säsongen då man vill kunna göra sitt val på vilken som den tredje ska vara. Men ja. Bra, Andreas Norberg vill byta ut Mitrovic som har helt checkat ut. Han undrar vem, och det måste vara en spelare som är billigare. Ja,
det finns bara ett svar på den frågan.
Ja, vi har ju svårt att hitta anfallare. Men Nketia är ju det givna valet.
Ja.
Problemet är väl att det är ganska många som redan sitter trippelt Arsenal. Apropå att inte vara flexibel.
Men då hade jag inte bytt ut Mitrovic.
Nej.
Alltså.
Nej, jag tror inte heller jag hade gjort det. Det är svårt att hitta något liksom gjutet val att gå till som ska vara billigare än Mitrovic.
Ja, och vi har ju varit inne på en Ivan Toney och Callum Wilson. Jag har pratat med varandra för båda. Nu blankar ju båda i 25-man, så det känns ju liksom som att bara köpa sig problem. Du köper dig en redig bakfylla om du väljer att plocka in någon av dem två mot en Mitrovic till exempel. Så att nej, det finns garanterat liksom inte större bränder, men det finns smartare moves att göra. Alltså, jag håller med om att Mitrovic inte är den spelare han var i början av säsongen, men han kan ju komma ifrån med någon jävla sneaky straffmål eller sådär.
Har han straffarna fortfarande?
Ja, men det tror jag nog att han har. Även om det var den dråpligaste missen vi kanske har sett, så tror jag nog ändå att han har det. Och vet man aldrig med den där galna serben, alltså han kan ju få för sig stänka två baljer på Stamford Bridge. Jag skulle inte bli förvånad, även om han liksom känns lite kallare just nu. Så jag tror inte att det var det där som jag hade prioriterat bytet.
Nej, jag tycker väl det, att en stor tumme upp på Mitrovic till Nketia, men sen annars är det liksom stora stopp på handen. Jag ser inget värde på att göra Mitrovic till någon annan här. Det är inte ett prioriterat byte. Fredrik Lindgren undrar hur hårt man kan attackera Double Game Week 22 för att samtidigt kunna hantera Blank Game Week 25 och 28 utan hits. Och attackera Double Game Week 22 är ju egentligen United. Och det tycker jag att man, alltså att sitta trippelt United kan man absolut göra. Det är väl i vissa fall det finns ett case att bara nöja sig att sitta med Rashford och så. Men jag tycker att det sker liksom den fina medelvägen där. Tycker jag. För att är det så att man inte riktigt når till Bruno Fernandes och börjar liksom stöka runt för att hitta den tredje gubben. Ja. Alltså då tycker jag lockas inte av att liksom plocka in en Anthony om man inte når upp till Bruno till exempel på mitten. Då går jag mycket hellre på en David de Gea.
Ja, eller en Rodrigo i så fall, om man nu ska liksom ändå vill göra byten på mittfältet, då hade jag hellre chansat på Rodrigo faktiskt.
Men de Gea tycker jag är liksom en perfekt medelväg för att attackera. Och alltså Rashford och Shaw skulle jag ändå rekommendera att sitta med. Det tycker jag. Sen har vi ett gäng Bruno-frågor, eller som inkluderar Bruno Fernandes i alla fall. Fredrik Fidde Andersson, han har ett fritt. Han har redan gjort Cancelo ut och har då ett fritt kvar. Han lutar åt Kulusevski till Bruno Fernandes, men frågan är om minus fyra för att ta ut Mount för Rodrigo som sen då blir Ödegård nästa runda är värt det.
Minus fyra där, då ska du hämta hem den på en game week om du har tänkt att bara byta vidare direkt efteråt. Alltså hämta hem minus fyra poäng. Ja, alltså då ska krasst ska Rodrigo outscora Mount med fyra poäng. Och gör han det med fyra poäng, då går det break even.
Alltså jag gillar inte det som tanke. Har han råd att göra liksom sitt andra byte, bara kulan till Bruno,
ja, men fair enough,
då tycker jag det är jättebra. Är det så att det behöver liksom sparas pengar då och göra Mount till Rodrigo för att göra kulan till Bruno, Då kanske det finns ett case för det i alla fall, tycker jag. Men har han råd att bara göra Kulusevski till Fernandes, nöj dig där då. Du behöver inte plocka in Rodrigo. Då är det bättre att vänta och göra Mount till Ödegård nästa runda. Men det var lite oklart i frågan. Vad säger du? Är det så att den minus fyran kanske kan vara okej om det är för att få in Bruno dessutom här till 22?
Ja, men mina famous last words får väl ändå bli någonstans att jag inte är lika såld på Bruno som alla andra verkar vara. Tycker inte att han är den Bruno Fernandes vi såg för, vad det är, 2-3 säsonger sedan. Blivit lite väl upphypad här nu, kan jag känna. Folk börjar jämföra honom med Rashford-binden, och då känner jag bara att lugn nu. Alltså, där finns det ändå en jäkla nivåskillnad. Så att nej, jag är inte helt såld på det och börjar minuspoäng för det ska fortfarande kännas in på den här. För det är en sak om spelarna, om du byter ut, det är riktiga problemspelare. Men alltså, ingen kan ju bli jätteförvånad om kulan kommer iväg med en jävla sneaky assist fram till Kane, eller vinner en straff som Kane slår in. Mount kan ju mycket väl göra 1+1 hemma mot Fulham. Även om det kanske inte är favorit på det, så kan ju ingen bli förvånad. Och då ska det till en jävla massa Bruno-poäng för att det ska täcka den här minuspoängen. Och någonstans måste man ju göra beräkningen liksom, okej, var någonstans ligger break-even för att jag ska liksom gå plus minus noll på de här minuspoängen. Okej, det är hit upp. Ja, men det kan jag nog ta med. Ja, kan nog ta det, men hur stor är sannolikheten att du faktiskt överstiger det?
Man ska ta sig över, det är det som precis folk glömmer bort.
Exakt, för det är ingen jävla, det är ingen vinst att ta sig till break-even. Då har du typ slösat bort byten på sin höjd. Liksom. Så att, nej, jag är, har man feeling för Bruno ska man ju såklart gå på det. Och det är ju inte fel, han har ju en dubbel, och med Eriksen skadad så känns det ju som att han kommer verkligen att spela. Men det är inget som jag har tagit minus för.
Johan Kranz, han har två frågor. Den första är väldigt straightforward. Starta Kepa eller Sanchez? Målvaktsvalen, vet du.
Vad säger du?
Chelsea hemma, Fulham, Brighton hemma, Bournemouth. Jag hade startat Sanchez. Hade jag gjort.
Du är rädd för det där sneaky jävla Mitrovic-målet som älgar in den i 85:e på en hörna.
Nej, det är Andreas Pereira-straffen. Som...
det tror Pereira straffar den där. Nej, men det är ju verkligen sådär coin flip, kan jag tycka.
Ja.
Det beror väl kanske lite på hur backlinjen ser ut. Sitter man till exempel med, ja, men, som för mitt fall, är det, om jag hade suttit med Kepa och Sanchez. Jag sitter ju både med Kukureya och Dunk. Så hade jag nog valt så att jag liksom hade spridit.
Att inte du är den typen av manager. Ja. Annars är det ju all in. Om du ska spela lite mer cowboy, menar jag.
Jo, jag vet. Men jag inser nu att jag kanske inte är någon cowboy. Så jag hade valt att splitta det i så fall. Men jag tycker att det finns case för båda spelarna. Sen är det klart att Bournemouth borta är inte ett bra lag.
Man ska väl inte fråga varken dig eller mig gällande målvaktsval. Du bänkade ju Kepa för Ward förra veckan och jag sa ju att det är exakt det jag hade gjort om jag hade haft båda. Ja. Så att det här är ju det luriga med att gå in på dubbla målvakter, och jag är ju på väg dit. Mm. Jag lovar att Ward kommer börja ticka igång här när De Gea äntrar Silver Diggers.
Ja, nej, men det finns case för båda. Man kan väl gå då utifrån, det är väl ganska sannolikt nu att det kanske sitter en Brighton eller Chelsea-försvarare i hans bygge i övrigt. Så då får man ställa sig frågan, vill jag dubbla eller vill jag sprida? Där har man svaret.
Ja. Den andra frågan Johan hade, det är att han har två fribyten och undrar vilket alternativ vi gillar mest. Antingen göra Kane och McAllister till Bruno och Nketiah. Eller göra Kevin De Bruyne och McAllister till Bruno och Saka. Så han ska antingen byta ut Kane eller De Bruyne här.
Mm. Jag är väl ingen superfan av någon av de två.
Nej, Bruno som du dessutom inte är supersåld på.
Nej, precis. Oj, jag vet inte, vad säger du kring det?
Alltså det känns oerhört hårt att släppa Kevin De Bruyne. Den här veckan inför hans kommande dubbel i 23.
Ja, du köper ju bara ett problem. Du måste byta in honom nästa vecka. Du vet att
det är lite, men alltså det känns märkligt. Fan. Det gör också är att han lämnar en City-tillgång. Det han förmodligen i alla fall behöver göra, det är att plocka in en annan City-gubbe eller Kevin De Bruyne igen till nästa. Eller det kommer många vilja. Sen så är det ju så att han har en Arsenal-plats kvar. Så för i båda de här alternativen ska han plocka in en Nketiah eller då Saka. Och jag hade nog väntat och plocka in den här Arsenal-spelaren till nästa vecka. Även om Arsenal har en bra game week den här. Ja, jag vet inte. Jag gillar inte något av det. Är det något jag hade gjort så, det hade tagit emot. Men det hade i så fall varit Kane och McAllister. Jag kan inte säga Kevin De Bruyne. Nej. Ja, om det är så liksom att det är de här två alternativen som gäller, då är det Kane och McAllister till Bruno och Nketiah som mitt val får bli. Men jag är lite inne på samma spår som dig, att jag hade kollat, är det här verkligen liksom de enda alternativen? Kan jag få in Bruno på något annat sätt om man nu är supersåld på Bruno? Kan jag tänka mig att gå in i den här gameweeken utan Bruno Fernandes? Kanske göra ett målvaktsbyte, ta in De Gea, slå ett slag för den. det är nog mitt medskick ändå.
Mm.
Sista frågan och sista Bruno-frågan kommer från Christian Mico Blanco, en gubbe som vi vet ska med på poddresan.
Roligt.
Ja, jättekul. Han kollar också på offra Kane för att få in Bruno. Men han ställer frågorna lite till sig själv här. Han skriver det, kommer ha svårt att få in Kane sen på några veckor och Bruno kommer i så fall bytas ut igen nästa vecka till en Arsenal eller City-spelare. Är det då verkligen värt det? Och han svarar kanske lite själv på sin fråga.
Ja, nej, men jag har full respekt för de som tycker att men lätt värt att bara sopa in Bruno. Men jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att det känns väldigt kortsiktigt, speciellt i de fall man tänker att jag ska skeppa honom till 23an liksom. Jag är inte övertygad, nu kommer han ju liksom totalt jävla flyga, det fattar ju jag också. Men på förhand så tycker jag att han känns överhypad. Han är liksom, han är en sån 75-procentare i avdelning 2 på V75. Så det är inte ens kul att liksom gå dit. Du vet ju att det finns bra mycket mer värde än någon annan liksom. Så att nej, jag hade valt att avstå.
Ja, jag är väl någonstans mitt emellan. Jag håller ju Bruno betydligt högre än vad du gör för den här gameweeken. Men med det sagt så gillar jag ju också väldigt mycket att hålla på Kane. Visst, det är City i den här gameweeken. Och det är ju att vara oerhört kortsiktig om det är därför han ska plockas ut. För kollar man sen på hans schema så är det oerhört bra under en lång tid. Och det som är emot är ju att han i Game Week 25 har Chelsea då, som är liksom en så här, ja, halvbra match då. Eller det är en tuff match jämfört med hans övriga schema. Men jag tycker man sitter ganska bra på Kane. Jag kommer att vara supernöjd när jag har en anfallstrio med Kane, Haaland och Enketia här från Game Week 23 och framåt. Då tycker jag sitter riktigt, riktigt fint på det. Jag har inte varit sugen att plocka ut Kane. Utan jag fortsätter väl liksom slå ett slag för, nu vet jag inte varför målvaktsuppsättning Christian sitter med, men att liksom De Gea skulle kunna vara din tredje United-gubbe och få in honom istället. Och då inte behöva offra ett byte nästa vecka också på att byta ut Bruno igen. Utan att då kunna ta någon annan mittfältare och göra till den Arsenal eller City-gubbe som man vill ha. Det är väl bara det att nu vet vi inte hur hans mittfält ser ut. Och är det så att han har någon mittfältare som det ändå är i en prisnivå själv. För att det är ju det här att ta en ut Kane för att få in Bruno. Ja, men då är det ju liksom pengar. Men jag hade sökt en annan väg ändå, Christian. Och som sagt, du verkar själv redan vara inne på det. Att är det verkligen värt det då? Jag tycker att bara när jag läser det så låter det som att du... ja, tvivlar på dig själv. Nu vet jag ju att Christian är Patreon också. Så han kommer ju fortsätta våndas med de här problemen. Och få hjälp i Patreon-tråden. Så att vi skriver mer där, Christian. Kring det här. Och där du får ännu mer feedback på det. Och där vi kan se på hur laget ser ut i helhet istället. Och se om vi kan hitta något. Det är bara att du skickar det i tråden. Så kan vi kolla på ett ännu bättre alternativ. Och som, det är väl liksom den stora brasklappen som du också kan säga. Nu har vi ju, du framförallt pratar ner Bruno, men jag i många fall sagt att nej, men det är bättre att inte göra det. Så det är väl det som talar för att det är där triple captain ska sitta i Game Week 22.
Ja, på Rashford tänker du?
Nej, på Bruno efter liksom det vi har hållit på att prata om.
Ja, du menar så.
Liksom att det är, nej, han är inte värd att ta minus för eller byta ut den där spelaren för.
Ja, nej, det är inte så. Om man verkligen har den feelingen då, kudos till er som gör det.
Ja.
Och tänker att vi är så usla på jag är framförallt på att tippa. Men nej, det hade jag nog avrått från med det starkaste ändå faktiskt.
Ja. Stort tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka och vi får vänta tills dess för att egentligen summera transferfönstret. För då har vi dessutom alla FPL-priser på gubbarna och sånt. Hade vi valt att spela in imorgon så kanske inte alla priser hade varit klara. Dessutom med fredags deadline så vill vi komma ut med det här avsnittet så att ni hinner lyssna igenom det innan deadline. Och som sagt, kom ihåg att den är på fredag. Tills dess, ha det så bra, så hörs vi. Hej då.
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.